Hej och välkommen till podden Under körsbärsträdet. I podden tar vi upp stora och små saker. Intervjuer med intressanta personer. Men också djupdykningar i ämnen som vi vill veta mer om. Högt och lågt, allt eller inget.
Micke Härström är en svensk musikproducent, ljudtekniker och sångare. Han har arbetat med artister som Tåström, Arne Brun, Stefan Sundström, Popsicle, Jerry Williams, Candlemass, Weeping Willows, Money Brother och många andra. Han har även gett ut 4 skivor i eget namn. Frippe träffade honom för att prata lite om livet.
Jag heter Micke Härström. Jag är producent, ljudtekniker, mixare, artist, sångare och medmänniska. Ja.
För att vi ska komma fram till den du är idag så tänkte jag bara fråga, eller börja helt enkelt där det började. Var växte du upp?
Jag växte de första 6 åren bodde vi på Surbrunnsgatan i Stockholm. Sen när farsan fick snurr på sitt företag, han var skeppsmäklare, så gjorde vi som man väl gör än idag. Vi flyttade till Lidingö i ett hus.
Och där växte du upp?
Ja, alla skolår gick jag, bodde där.
Okej, okay. Och vad ville du bli när du var ung?
Jag ville bli musiker.
Direkt?
Ja, faktiskt. Sen jag var 5-6 år i alla fall.
Okej. Okay.
Eller 6-7 kanske.
Ja, fanns musiken typ i familjen någonting eller så?
Det fanns en bra skivsamling och det fanns liksom ett intresse. Men det var ingen som spelade musik eller liksom på det viset sådär.
Vad innehöll den skivsamlingen?
Ja, men det som alla i min ålder har vuxit upp med. Beatles, Johnny Cash, ABBA.
Och hade du någon favoritband då?
Ja, det var nog Beatles.
Beatles?
Ja.
Och det lyssnade på?
Ja, men jag lyssnade på det. Det var liksom då jag bestämde mig när jag hörde tidiga Beatles, Dizzy Miss Lizzy och Rock and Roll Music och de där. Då fick jag en så stark glädjerus att det var absolut som ett vitt ljus, som det som healing människor brukar beskriva som ett stort vitt ljus. En ljusupplevelse.
Okej. Okay. Och men du spelade ingen instrument då?
Nej, inte mer än att du gjorde trumset och kaffeburkar och sådär. Men jag började jag spela, ja, det som man gjorde på den tiden och kanske än idag. Började med blockflöjt och sen vidare till trumpet.
Okay.
Så jag spelade trumpet ganska många år faktiskt. Men sen när man blev lite äldre och började tänka mer på tjejer och sådär, så sålde jag trumpeten och köpte en elgitarr istället.
Och hur gammal var du då?
Jag vet inte, 13-14.
Och startade du band då?
Ja, lite senare. När jag var 14 eller jag tror jag var 15 när vi startade vårt första band.
Och vad hette det bandet?
Det hette Ösregn.
Och vad var det för genre?
Punk.
Vilket år var det ungefär, cirkus?
Ja, men det måste alltså ha varit 1980.
Och då spelade du gitarr i det bandet?
Nej, då var jag faktiskt bara sångare.
Bara sångare?
Ja, vi hade en kille på gitarr, en på trummor och en på bas. Men jag minns faktiskt inte vem det var som spelade bas. Men jag ville vara sångare redan från början. Så någon vidare gitarrist har jag aldrig utvecklats till, trots att jag har spelat nu i decennier.
Men Ösregn, hade du spelat in någon skiva eller?
Nej för fan, nej gud, nej verkligen inte. Men vi hade några spelningar. Vi spelade på med fritidsgårdar och sådär.
Som man... 1908, tänker jag, så legendariska punkkrubbarna i Rågsved hade du. Och...
Ja, men där spelade jag lite senare med nästa band som jag var med i som heter Pirate Love. då spelade vi på Ultrahuset då, och de här mer kända ställena.
Okej. Okay. Okej, okay, och då var det på musik. Men sen så från musiker där och så blev det ju sen studioarbete mer och mer för dig. Hur kom du in på det?
Ja, men det var så att 1983 gick jag ut gymnasiet, 2-årig social linje. Det är ju förvaring i princip, det leder inte någonstans.
Jag tror inte den linjen finns kvar längre.
Nej, jag hoppas inte det. Vår gamla finansminister, han Bosse Ringholm eller vad han hette. Hans största studiemerit var avbruten social linje.
Ja. Men du genomförde social linje.
Jag genomförde social linje. Och så sen så fick jag ett tillfälligt... Nej, det fick jag inte alls. Utan jag blev... Alltså på den tiden fanns det ett program som samhället körde som hette ungdomslagsarbete. Som var att... om något företag liksom tog in någon ungdom så betalade staten en väldigt liten och modest lön för en halvtidstjänst åt den ungdomen. Så att företaget behövde inte pröjsa någonting. Och då blev jag kallad till ett sånt möte. Jag hade väl anmält mig som arbetslös antar jag, eller arbetssökande. Men jag blev i alla fall kallad till det, och då sa jag till honom, Kenneth hette han, kommer jag ihåg, att han kan glömma bort mig direkt, för jag tänker aldrig jobba med något annat än musik. När jag hade sagt det dittills till de vuxna, så hade det inte bemötts på samma sätt som från Kenneth. För han började nämligen asgarva. Och så frågade han om han inte kunde få ringa sin demonstrationskompis Peter Yngen på Mistler Records. Och frågade om jag kunde få börja som praktikant där. I någon av hans studios. Han hade 2. Och det sa jag, det får han gärna göra. Och då gjorde han det. Och sen fick jag gå och presentera mig hos Dagge Lundqvist, eminent producent och ljudtekniker. Och så blev jag hans assistent, det är för fint ord. Jag var ansvarig för städning, kaffekokning, underhåll, införskaffning av sånt som saknades och se till att hissen fungerade.
Ja, det är stora uppdrag.
Ja.
Utan hissen, utan kaffe så blir det ingen
exakt
produktion alls.
Nej, precis, precis. Så det var ett viktigt jobb.
Och sen så, hur kom du vidare sen efter det då?
Ja, men jag höll på så ett år, eller ett och ett halvt kanske. Och sen så tror jag, alltså så långsamt fick jag ju börja så här spela in demos med olika band och artister på helgerna. Och ta över ibland på en del kvällar när Dagge ville gå hem. Men sen så har jag precis för mig att det var så att han fick sitt första barn när jag hade varit där ett par år. Och då fick jag kliva in mer på allvar och jobba skarpt liksom. Och så sen så var det liksom igång. Och det var ju väldigt tursamt också att det var Mistler Studio på Maria Prästgårdsgatan. Det huset finns inte längre. Men all bra musik på den tiden, alltså precis i mitten på 80-talet och den senare hälften, kom just i den studion.
Exempel på artister?
Ja, men alltså när jag började där som sladdutrasslare så höll Lolita Pop på med att ha fritidsbåt. Och sen när jag började jobba själv så var det mycket Nomads och Push Twangers och Lädernunnan och liksom mycket garagerock sådär. Jag tror i alla fall det var Lädernunnan. Det kanske var senare. Men det gick fall som helst. Så det var mycket sån musik som jag tyckte var bra på den tiden.
Okej. Okay. Jag skrev ut här från din, jag hittade på din hemsida. Det är många sidor med alla musikproduktioner du har jobbat med här.
Ja.
Det är liksom tar aldrig slut. Vilka produktioner är du mest stolt över själv?
Jag har nog inga favoriter på det sättet. Jag har några skivor som jag har lyssnat på mycket genom åren därför att jag tycker att det är bra musik. Inte så mycket för att jag själv är med på dem. Men ändå så är ju milstolpar för mig är ju ändå Popskills första och Tåström-skivan. Det är ni som är de konstiga, jag som är normal. Och Stefan Sundströms Vita bergspredikan var ju liksom en milstolpe för mig.
Du blev milstolpe eftersom det var så många som kände till dem också?
Ja, och att det var liksom en musik som inte jag var van vid sen innan. Jag tror jag fick det jobbet för att Apache gillade hur Popsicle lät.
Och Apache, det var?
Stefan Sundströms kompan på den där, som sen blev Weeping Willows. Och det var jäkligt häftigt att spela in med dem. Alltså, dels någon som hade någonting att säga som Stefan har och så fantastiskt bra musiker som de är. Mm.
Men det var Mistler-studion. Vilka fler studier har du rattat?
Efter Mistler så jobbade jag några år på Decibel-studio på Katarinavägen. Och sen så jobbade jag på MVG-studios på Roslagsgatan. Jag vet inte om den finns längre eller var jag där nu för det. Och så sen nu senast i många, många år så har jag varit på Atlantis. Jag har dels jobbat mycket i stora studion och så har jag sett till att driva Atlantis Studio 2 som det kallas, som är en mindre studio runt hörnet från stora Atlantis. Men precis innan sommaren här så såldes Atlantis. Janne Hansson som har drivit i många år ihop med Katarina Sandberg Hansson han vill leva några år utanför studion också. Han är 71 tror jag. Så nu idag har jag faktiskt varit och kollat på ett ställe som kanske ska bli min nya studio.
Okej. Okay. Spännande. Men ja. man säger du har hållit på några år här och livet som i musikstudio har väl förändrats mycket på de här. Förr var det ju bara rullbandspelare, nu kan man spela in ganska bra saker på en smartphone om man säger nästan.
Ja, det har det verkligen gjort. Och hela grejen, hur man jobbar med musiken har ju förändrat sig radikalt. Jag menar, förr i tiden kunde man inte göra någonting. Man kunde säga åt bandet eller trummisen att det var inte så tajt i vers 2, det där får ni nog ta om. Och nu för tiden så är det väl ingen som säger så längre, för de bara klipper in vers 1 på vers 2 istället.
Lite smart fusk.
Ja, precis.
Ja, men det var ju rullbandspelare förut då, förstås då.
Ja, precis. Och de kunde man också klippa i, men väldigt väldigt primitivt jämfört med hur det är i det digitala världen.
Mm.
Och det jag jobbade ju länge med analog innan det ens fanns digital inspelningsteknik. Den kom ju någon gång på, ja, det känns som att det måste ha varit någon gång mitten på 90-talet kanske. Kanske till och med mot slutet till.
Mm. Jag tänker liksom också att en musikproduktion eller en bra låt kan ju bli förstörd.
Ja.
I en dålig studiotid.
Mm. Absolut.
Samma sak kan en dålig låt bli hyfsad i alla fall, men ofta musikproducenten eller den som spelar in, ofta känner man ju inte till musikerna förstås, men vanliga lyssnare vet ju liksom inte.
Nej.
Vem producerade den skivan, det har jag ingen aning om.
Nej, precis.
Som ofta blir musikproducenter, om man säger inspelningstekniker, bortglömda liksom.
Ja, absolut. Det stämmer. Och, alltså, de kan ju bli väldigt uppmärksammade av andra musiker och folk som håller på själva sådär, men gemene man har ju för det mesta ingen aning om det inte är liksom Phil Spector vi pratar om.
Mm.
Och det är väl inget fel med det. Det är liksom... det är så det är. Och de flesta är ju inte så musikintresserade att de bryr sig helt enkelt.
Ja, det ska bara vara bra att lyssna på.
Ja, precis.
Men mycket härstrom som artist då? Du höll ju på där på 80-talet där när du spelade i punkband och allt vad.
Ja.
Vad har du gjort själv då? Som...
Ja, sen så bildade jag ett band som hette Fire Engines. Det finns ett skotskt band som hette det och de fanns innan oss, men det hade jag ingen aning om. Och det var inte så att man faktakollade saker på den tiden direkt. Och det var dessutom innan Google fanns. Och vi gjorde en singel och sen så blev vi signade till Mistlur på ett kontrakt som skulle ha löpt ut någon gång förra året. Vi skrev på det 80, måste jag tänka, 87 tror jag, på 13 LP och liksom, ja, for life i princip, vilket vi tyckte var skitbra.
Fantastiskt med pengar också förstås.
Nej, inte en krona.
Nej.
Och vi tyckte det var jättebra. Nu vet vi att vi kommer få göra så här många skivor, men det, vi fattar ju ingenting såklart. Men sen så ganska strax efter vår, vi släppte ju några singlar här som blev ganska uppmärksamma där och
med Fire.
Ja, precis.
Vad heter det bandet?
Fire Engines.
Okej. Okay.
Som var lite garage rock, rock'n'roll-artat. Sådär.
Det var någon omslag på någon av de där singlarna som det var. Vad
var det för något? Det var debutsingen. Ja, nej, men det var... Alltså jag hade ju gjort en debutsingel då, och bestämt att det skulle heta Fire Engines-bandet. Det fanns inte riktigt ett band ändå, så att jag frågade några. Jag tyckte att det rättade tyd om de ville spela in med mig. Och så gjorde vi det, och det blev jättebra. Och så sen så gick jag till ett ställe på Hornsgatan där en kompis eller en kompis jobbade i en fotostudio. Och så tog vi en bild och så var det inte mer med det för en skivan kom från fabriken och jag fick se omslaget första gången och ser liksom en svärmorsdröm, en barnversion av en svärmorsdröm. Jag ville ju se ut som Keith Richards. Jag ville ju liksom se ut som sena nätter, skörlevnad och liksom dåliga levervärden. Men jag såg snarare ut som Herreys lillebrorsa. Så då sa jag till han som hade det lilla skivbolaget som för övrigt egentligen var ett fanzine som hette The Eye som jag också var med i. Han som drev det hette Andreas Kemi och eller de hette Andreas Kemi och Henrik Weston. Då sa jag till dem att det här funkar inte. Vi måste dra in hela upplagan och göra ett nytt omslag. Och då sa de aldrig i livet. Vi har redan betalat och dessutom så har vi gjort ett avtal med en distributör. Så det går inte. Och då sa jag, men det här går inte. Så då får jag betala själv. Och det fick jag också göra. Och det kostade 5000 spänn. Vilket var sjukt mycket pengar för en 20-någonting åring på den tiden.
Det kanske var skönt att det inte såg ut som en lill hurray.
Det var jävligt skönt. Jävligt skönt.
Vad hände sen då i musikvärlden för dig? Eller musik?
Ja, jo, men sen så släppte vi, så småningom så släppte vi en LP på Mistlur. Men då gick de i konkurs ganska strax efteråt. Så det blev inte så mycket mer den egentligen. Och vi harvade på några år till. Och sen år 2000 så släppte jag min första soloplatta.
Vad heter den?
Den heter Ultra Simple Comfort.
Och vad var det för genre då?
Ja, det var ju inte alls likt det jag gjort tidigare. Det var ju liksom ganska mjukt och lugnt sådär. Ganska långt från larma gitarrer och slå hårt på trummen och sådär. Så det var väl lite så här singer-songwriter-artat antar jag. Fast liksom kanske inte så mycket akustiska gitarrer och sådär. Men åt det hållet. Och sen 7 år senare så släppte jag nästa solo-LP 2007 som heter The Second Waltz. Och den var ju den spelade vi in på 2 dagar tror jag. Och släppte den precis som den blev inspelad. Vi mixade den inte ens. Och den blev det var kul då. Och sen 2015 så släppte jag en tredje solo-LP som heter A No Family Affair. Och sen tröttnade jag på att sjunga på engelska. Så i 2020, precis innan pandemin bröt ut, så släppte jag en skiva under namnet Micke Härström Skelett.
Och vad är det då? Vad är det?
Ja, då ville jag göra allt från scratch. Alltså liksom nytt språk, nya instrument, nytt uttryck, nya sätt att göra allt på. Så jag satte bara igång och spelade in liksom med ett antal syntar som jag inte förstod mig på överhuvudtaget egentligen.
Du hade inte jobbat så mycket med syntar?
Nej, ingenting.
Nej.
Och så satte jag bara igång och spelade in utan att ha skrivit någonting i förväg. Och till slut så hade jag 10 låtar. Och när man jobbar så är det ju en del som faller bort som man liksom inte får upp. Man får inte ett spår på något. Men ganska mycket av det som blev skivan, så mycket mer än det finns det inte så att säga. Och det är roligt för att när man sitter och jobbar på det sättet så känner man. Man blir som en blodhund när man är någonting på spåren liksom. Och är jävligt mycket i ögonblicket sådär. Eftersom det finns liksom ingen färdig mall i huvudet. Den kommer liksom senare på något sätt. Så det tycker jag var väldigt inspirerande sätt att jobba på. I början så tänkte jag att det här gör jag bara slöhet för jag orkar inte skriva låtarna först. Men det visade sig vara faktiskt fel. För att det gör när det går bra är att man hamnar i ett flow liksom. Och bara åker på.
Okej. Okay. Men nu sjunger du på svenska på den här skivan?
Ja, precis.
Och vad är skillnaden på att sjunga på svenska och engelska för dig?
Ja, det är ju sjukt mycket svårare att skriva texterna. Eftersom man kan varenda liksom nyans på vartenda ord. Och liksom man får testa sig fram där. Det fick i alla fall jag göra. Först liksom bara hitta en generell ton. Och sen så, jag brukar adlibba liksom texterna först. Alltså bara sätta på en mic och sjunga. Och så om det är någonting jag tycker om av det så skriver jag ner det. Och så spinner jag vidare på det. Och då, det är ju svårt på det sättet att man måste hela tiden känna efter hur orden resonerar i kroppen. Alltså det minsta ord kan kännas helt fel i kroppen. Och ska man byta ut det mot ett ord som betyder i princip samma sak och så känns det plötsligt rätt.
Mm.
Det är väldigt spännande att man är så otroligt mycket mer känslig inför svenska. Och det blir mycket mindre. Alltså det är ju, när man skriver på engelska så finns det ju någon skön mystik i det. Man behärskar inte riktigt. Nästan hur bra på engelska man än är så behärskar man inte riktigt. Och det blir liksom mer drömskt för en själv i alla fall. Men svenskan som är så liksom grundläggande i en är på det sättet liksom mindre beslöjad, mer brutal.
Vill du göra flera skivor på svenska?
Ja, absolut. Nej, nu känns det inte som att jag någonsin vill sjunga på engelska igen.
Men du vill göra flera skivor?
Ja, det vill jag.
Och det är också synt ljudet som...
Ja, nu har jag liksom kommit in i det här och liksom sitter som alla andra, håller jag på att säga. håller på med liksom klippa och klistra och klistra ut trummor och så vidare. Alltså jag är ju ingen syntesist, kommer aldrig någonsin bli heller. Och det är inte det jag tycker, det är inte det jag går igång på. Jag går inte igång på liksom göra ett ljud. Det är inte, alltså på det sättet, alltså ja, nu ska jag göra en elektronisk syrsa. Det är inte riktigt den grejen, utan jag går absolut igång på att göra ljud, men jag gör dem nog hellre i datorn, för jag är ju rätt bra på Pro Tools, vet du. Och använder det, alla möjligheter i programmet, till att liksom ändra och vrida ut och in på ljuden, så att säga.
Mm. Och vad lyssnar du på själv idag då?
Kraftverk.
Och det lyssnade du inte på när du var yngre?
Nej, knappast. Det var ju liksom själva antitesen till allt man gillade. Robot, stela robottyperna.
Varför gillar du Kraftverk idag då?
Jag vet inte. Alltså, jag vet inte hur jag kom in. Alltså, jag insåg ju... Alltså, jag började lyssna mer och mer på elektronisk musik. Och då... Det är ju mycket som är skitdåligt. Men varje gång jag liksom hörde Kraftverk i förbifarten så, och det har jag gjort tusen gånger, men den här gången, nu på senare tid, så började jag tänka på det, att fan, det här är, ja precis, det här är jävligt bra alltså. Sen så köpte jag skivorna på vinyl i somras och har lyssnat på dem varje dag sedan dess och inte på någonting annat i princip.
Mm.
Det är så jävligt visionärt och genomfört. Trans Europe Express, den är liksom, ja, den är helt makalös alltså. Och jag tycker han sjunger skitbra. Jag gillar precis den här typen av sång som han Hytte gör. Enkelt, rakt, leverera det han ska göra. Inget jävla trams.
Så nästa skiva kommer alltså också bli synt, fast ännu mer Kraftverk och fortfarande sång på svenska.
Det kommer absolut inte bli mer Kraftverk.
Uh-huh.
Alltså alla de här originalen i olika, vilken genre den är ju kanske det sämsta idé som finns att försöka härma. Men det kommer bli på svenska och jag hoppas att, alltså just nu är mitt i att hålla på och spåna på grejer, så jag vet inte riktigt alls vad det blir än. Men intresserad, jag har alltid varit intresserad av så här brutal enkelhet och proto. Jag gillar ordet proto.
Men om du lyssnar mycket på Kraftverk idag, påverkas du inte då när du gör låtar nu idag liksom, av det du lyssnar mycket på?
Jo, det gör jag, men inte på det sättet. Snarare tvärtom, att man tänker så här, nej men fan, det här kan bli Kraftverk i Gärdsgård-serien. Så det, men på bra sätt påverkas man av dem, kanske mer liksom andligt, att så här, nej men fan, jag håller ut det här i 3 minuter till.
Så okej, okay. Men annars som studioproducent då, vad jobbar du med där idag?
Jag har precis, alltså när pandemin kom i mars så tappade ju alla jobb jag hade bokat. Utom Hederos och Hellberg som vi sköt på hela tiden istället. För att läget var så oklart och Mattias bodde i och bor fortfarande i Oslo. Det var oklart om man fick åka tillbaka dit om man kom hit. Men i augusti tror jag det var, så åkte vi till sist till, träffades i Silence-studion i Koppom och spelade in deras nya skiva som har kommit, den kommer den 12:e om jag inte såg fel.
12:e
februari
2021.
Ja, precis.
Var bor du idag?
Midsommarkransen.
Och hur har Stockholm förändrats sen du växte upp på Lidingö, eller först var det Lodenplan då, men...
Ja, precis. Enormt mycket skulle jag säga. Alltså när vi blev så här 18 bast och skulle flytta hemifrån, redan då så hette det ju att det var bostadsbrist i Stockholm. Men jag och alla mina kompisar fick lägenheter inne i stan. Alltså bostadsrätter var ju inte, det fanns ju knappt. Det var enstaka hus liksom. Och man skrev brev till värdar och man kände någon som kände någon som kände någon. Och liksom, så alla fick, det var mer en liksom slumpens skördar. Vissa hamnade på Söder, andra mitt i stan. Jag hamnade vid Sankt Eriksplan. Några hamnade på Gärdet och så vidare och så vidare. Och det känns ju lika avlägset som att läsa liksom en Ivar Lo-Johansson bok med dagens mått mätt.
Men vad är det som har förändrats då egentligen? Varför? På vilket sätt?
Ja, men alltså vi har, jag tycker verkligen inte att Stockholm var en roligare stad för. Det var ju ganska grått och trist och så fanns det små fickor av liv här och där. Men det har ju kommersialiserats liksom 100-procentigt kan man säga. Och på det sättet har också stan liksom blivit lite historielös så att säga. Det är liksom den blir lite själlös för att varenda kvadratmillimeter ska inbringa maximalt med profit. Och då blir det liksom ganska likriktat allting.
Ja, och så blir det väl också så att det har ju försvunnit många, väldigt många lokaler, så billiga små lokaler där man kunde repa och ha konserter. Och,
exakt.
Och
exakt.
Det har ju gjort att staden har tappat mycket av det livet.
Ja, verkligen. Verkligen. Och det har ju hänt nu i viss mån i Midsommarkransen också. När vi flyttade hit för 15 år sedan så var det fortfarande buckliga Volvos och Opel som var parkerade längs gatorna. Nu mer är det med Tesla och Mercedes. Och liksom så här små, konstiga, obskyra affärer och liksom konstnärsateljéer och så där försvinner liksom. Men det går ändå inte att jämföras med hur det är i innerstan. Där är det ju liksom unikt om man råkar hamna på ett sånt ställe. Och det gjorde jag idag faktiskt. När jag var och kollade på det där stället jag kanske ska flytta till.
Vad är det för något?
Ja, men det är en musiker som heter Leif Jordansson. Han håller till på Östermalm av alla ställen. Inte långt från... vad fan heter den nu igen? Filmskaparen.
Roy Andersson.
Tack. Inte långt därifrån. I liksom en källarlokal såklart. Men med fönster och högre i taket än vad det brukar vara på sådana ställen. Och bara liksom öppet och fint och liksom verksamhetsvänligt. Det kändes som att kliva in. Ja, det kändes jävligt coolt faktiskt. Inte alls så här som liksom, jag trodde att sådana lokaler inte fanns längre i Stockholm. Så tillvida att det inte var en reklambyrå som satt i den eller någonting av det hållet. Men några enstaka fickor finns det helt uppenbart kvar.
Det var skönt det också. Ja. Det är verkligen jätteskönt.
Ja, precis. Ja, men det är ju tråkigt. Det blir ju liksom kulturmässigt så blir det ju ganska fattigt till slut i en sån stad som Stockholm som där allt handlar om pengar egentligen. Det är väl samma utveckling i alla de stora städerna vad jag förstår.
Men sen också om man tar bort en lokal kan man inte få tillbaka den. Liksom. Det blir liksom så...
Nej, precis.
Det är liksom svårt att det försvinner saker. Och...
Ja, visst.
Har du någon sån här studieminne någon gång när det har blivit väldigt annorlunda? Nu tänkte du på flera. Säg den första.
Ja, då tänkte jag ju på... Jag tänker inte säga vem det är eller vilken artist, men det var, vi gjorde en session ute på landet, långt från Stockholm. Och den liksom ville sig inte riktigt, så att det blev ganska heta känslor. Vi var där i en vecka kanske. Och till slut så liksom hettade det till ordentligt mellan mig och trumslagaren. Och vi gick ut och skulle försöka prata om det. Eller jag hoppas vi skulle prata i alla fall. Det var väldigt heta känslor. Och det slutade med att han slog in näven i ett träd som stod framför oss och bröt handleden.
Trummisen också var det?
Ja, exakt. Så han fick åka liksom ambulans in till närmsta stad och liksom rönka sig och gipsa sig och det ena med det tredje. Det var ju... Det satte sig som minne, så att säga.
Blev den skivan klar?
Nej, den blev inte klar.
Du fick inte hoppa in som trummis, om man säger.
Vad sa du?
Du fick inte hoppa in som trummis.
Nej, precis. Jag tror inte det blev så mycket från den sessionen som överlevde faktiskt. Men vi gjorde flera sen som blev bra.
Men om man skulle tänka en tidsmaskin.
Ja.
Vem skulle du helst ha jobbat med i studio?
Svenska artister.
Vem du vill i hela världen. Och du kan säga först svenska i hela världen, eller kanske om du stannar i Sverige så kan det bli hela världen också.
Ja, men då ska jag försöka tänka såna som inte är mina idoler, så att säga. I Sverige hade jag helst av allt jobbat med Barbara Hörberg.
Varför?
Ja, för jag tycker hon är fenomenal. Hon är också sådär som Ralf Hütte. Hon bara levererar sina fantastiska texter rakt ut. Det är inget jidder och inget trams liksom. Den är bara närmsta vägen rakt in i hjärtat på lyssnaren liksom. Och skriver fantastiska texter och som värme i det hon gör.
Mm.
Och internationella så hade jag nog... Nej, ingen aning. Jag är nöjd med Barbara Hörberg.
Okej. Okay. Och det blev hon hela världen då, kan vi säga.
Ja, precis. Exakt.
En väldigt underskattad artist.
Verkligen underskattad artist. Hon borde vara liksom en av de stora. Hon är väl liksom hon är ju inte alls bortglömd. Det känns snarare som att hennes legend har växer hela tiden, men hon borde ju vara liksom på Cornelis nivå, tycker jag.
Mm. Cornelis, jobbar du med honom någon gång?
Nej, det jag såg honom en gång på Café Opera när det kommit in där när jag var för ung. Okay. Men det var långt innan min tid, långt innan jag började på Atlantis och sådär.
Okay.
Men Janne berättade att han hittade en... Han gick bakom där, finns en massa utrymmen som egentligen bara trånga korridorer. Och där var det en lucka. Han har inte öppnat den där luckan på sen 70-talet någon gång. Så han öppnade luckan och där stod det en flaska whisky på en DN från 1974. Och han var ganska säker på att det var Cornelis, både DN och whisky.
Då får jag tacka så jättemycket till vår första gäst.
Tack så hjärtligt för att jag fick komma. Det var jätteroligt.
Hoppas att du får komma tillbaka någon gång.
Ja, hoppas.
Eller vill komma tillbaka någon gång.
Precis. Ja, men tack som tusan.
Tack själv.
Vad är det då?